Stor glädje att mötas igen här tycker jag också. Älskar sommaren. Men, och kafégudstjänsterna har varit väldigt, väldigt... Jag var med första två söndagarna och det var så mycket folk så att vi knappt får plats där inne längre. Men det är härligt att det är igång igen. Hösten går igång med allt vad det innebär. Och för dig som känner dig trött redan innan hösten har börjat så ska vi be för dig sen i slutet. Men jag tycker det är roligt med att det går igång allting. Och för att du inte ska missa någonting, det finns nya programblad där ute. Eller kolla in nya hemsidan som vi förklarar här i slutet på våren kanske, början på sommaren. Du kan prenumerera på kyrkans kalender så att du får den liksom i din kalender i telefonen eller vart du kollar. Du kan också följa förkunnelsen via en podcast, du som använder sånt, så att du får det nedladdat i din telefon, i din platta eller på din dator, hur du lyssnar, så att du inte missar någon söndag. Eller om det var bra någon gång, till och med det, så kan du höra den en gång till. Så kolla in de olika kanalerna vi har för att hänga med i det som händer och allting som startar upp nu på olika sätt. Vi kommer under fyra söndagar, som Pernilla sa, ha temat Ditt hjärta för Guds hus. Där vi kommer tala om församlingen, om dig och mig, om engagemang, om ekonomi, om attityd. Vår plats i detta som kallas kyrkan. Och det är inte bara så att, tänkte sig att nu ska vi liksom peppa igång oss lite grann, veva igång det här stora maskineriet som kyrkan är. Inte alls. Lite grann kanske. Men det är större än så. Vi vill landa några teologiska sanningar som handlar om kyrka. Som gör att vi får en större bild av vad kyrka är. Och som ge dig och mig några därför. Jag tror att vi behöver leva med ett starkt därför i våra liv, i vår tro. Varför går du på gudstjänst varje söndag? Eller varför ska du gå på gudstjänst söndag efter söndag? Varför ska du vara engagerad som ledare i Alfa barnverksamhet? Varför är du engagerad på second hand? Varför är du med och ger ditt tionde månad efter månad? Eller med och ger av dina pengar? Att det finns ett starkt därför till den frågan. Det räcker liksom inte med att men det är en ganska trevlig förening det här. Det är ganska mysigt att komma hit. Det är jättebra. Jag tycker att det ska vara mysigt att komma till kyrkan. Ja, men det är bra verksamhet. Ja, vi ska ha bra verksamheter. Ja, och du som förälder. Jag har hört det här lite för många gånger genom åren. Jag vill ju att barnen ska få med sig. Och jag fattar det. Men om jag vill att barnen ska få med sig någonting som tydligen idag inte är så viktigt för mig, för jag går bara hit för deras skull. Vad är det då jag vill att de ska få med sig? Att jag får ett starkt därför i min tro, i mitt liv i kyrkan. Det är tanken med de här fyra söndagarna. Och jag hoppas att du ska få landa i det under de här veckorna. Jag älskar Guds församling. Det är kanske därför jag gör det jag gör. Jag älskar den här församlingen. Det här är min församling. Jag vet inte om du visste det, men det här är min församling. Det är din... Yes! Precis, inte i bemärkelsen att det här är min församling för att jag är föreståndare här. Nej. Utan det här är hemmaplan. Det här är min kyrka. Och jag önskar så att du skulle kunna få landa i det också. Det här är min kyrka. Jag älskar min kyrka. Därför har vi fyra veckor med ett stort hjärta under kyrkans tak. När Paulus ger lite instruktioner till Timoteus för församlingslivet i sina brev. Han skriver om förbön för människor i ledande ställning. Han skriver om tacksägelse. Han skriver om att, lyssna nu, alla män, unga som gamla. Han skriver om att männen ska be med heliga lyfta händer. Och alla män sa, ja precis, det blir en härlig bönestund sen. Underbart. Han skriver om förväntningar man kan ställa på ledare, vad som förväntas av dem. Och så skriver han så här. Han har sagt till Timoteus att jag hoppas att jag kan komma och hälsa på dig. Men han skriver så här, 1 Timoteus 3:15. Om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Församlingen, Guds hus, Guds hem hade det kunnat stå. Guds oikos är begreppet, det är liksom hushållet. Det är inte Guds hus, fyra väggar och ett tak, utan Guds hem, Guds hushåll. Den levande Gudens församling, den levande Gudens eklesia är ordet som används, som är folksamling. Så församlingen, det blir Guds hushåll, Guds hem, den levande Gudens folkskara. Det är vad kyrkan är för något. Det är så vackert, det är så stort. Det här att Gud faktiskt bor bland sitt folk. Allt ifrån, nu har vi tidernas början här borta, lustgården. Så står att Gud vandrade i lustgården tillsammans med Adam och Eva. När folket tar sin ökenvandring lite senare så bär de med sig Guds tempel som ett tält. Tabernaklet. Varför? Mitt i lägret stod tabernaklet där Gud bodde bland sitt folk. Och så går historien och så kommer församlingen och pingstkyrkan Trollhättan här och Gud bor fortfarande bland sitt folk och in i evigheten där Johannes skriver i sin uppenbarelse och Gud satte sitt tabernakel, sitt tält. Gud är scout. Gud tältar bland sitt folk så att han slog upp sitt tabernakel bland sitt folk. Sista kapitlerna på uppenbarelseboken. Hela vägen genom historien så säger Gud, jag vill vara bland mitt folk. Gud är inte liksom där borta så här, utan Gud är bland sitt folk. Och så står det, sanningens pelare och grundval. Små diskreta anspråk. Hur kan det stå så? Jo, men det är ju för att Jesus Kristus kallar sig själv, vadå? Sanningen. Jag är vägen, sanningen och livet. Gud är sanning. Vi tror att Guds ord är sanning. Sanningen om livet, om tillvaron hämtar vi hos honom. Han som är sanningen. Och om han som är sanningen, han bor här. Hans ord som vi tror är sant är i centrum. Vi lyfter upp honom som heter sanningen. Så blir det någonstans inte så svårt att göra koppling till att Guds församling, här finns det någonting, ett stråk liksom av sanning om tillvaron som bor i detta. Det här är bara en av texterna som talar om församlingen. Det är någonting så stort och så vackert. Detta. Se dig omkring. Titta lite höger, lite vänster. Varsågod. Ingen tittar på predikanten nu utan bara på den som är bredvid. Ja, en del blir förskräckta. Guds församling. Det är någonting så stort och vackert som vi inte får tappa bort. Det är inte bara bra verksamheter och en trevlig gemenskap. Vet du vad? Om vi hade dåliga verksamheter och en usel gemenskap, så skulle det fortfarande vara Guds församling, Guds hushåll. Men vi som hans barn, kan man tänka då, vi slarvar bort lite grann det här vackra. Men eftersom det är detta stora, så vill vi göra så bra av det som vi bara kan. För att det ska reflektera någonting av skönheten, av storheten, av det vackra, av det eviga, av det kraftfulla, av det milda, av allt det som Jesus Kristus är, vill vi ju ska liksom komma till uttryck i församlingen. Det är därför vi ska göra så bra vi kan. Vi ska försöka få till våra verksamheter så bra det bara går. Och när du förbereder dig i någonting, gör någonting. När du kokar kaffe eller städar eller förbereder en andakt eller spelar ett piano eller ringer ett samtal på något som bara, jag gör det här så bra jag kan. Varför? För det här är mitt i Guds församling. Och Gud är det här. Hans församling är det här. Då ska uttrycket reflektera det. Att vi inte reducerar kyrkan till bra verksamheter och förhoppningsvis en god gemenskap. Det är mycket större än så. En bild till. Den är Paulus. Innan han kom till tro så var han en förföljare av kyrkan. Saul var hans namn. Det står att han andades hot och mordlust. Ingen härlig andedräkt att bära med sig. Han är på väg till Damaskus för att fängsla de kristna. På vägen så möter han Jesus i ett ljussken. Alltså Jesus, han har ju dött, uppstått och återvänt till himlen. Men han kliver ner i en ljusgestalt, möter denne ondskefulle Saul. Och så står det så här. Saul, han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Saul förföljde kyrkan. Han förföljde de troende. Och Jesus säger: varför förföljer du mig? Så intimt förknippar sig Jesus med församlingen, med kyrkan. Det är därför man kan i Pingstkyrkan Trollhättan så ser man ett diffust ansikte av Jesus Kristus i det som är kyrkan. För kyrkan är inte bara liksom en samling, utan Jesus säger: Paulus, du förföljer mig. Jag är kyrkan, säger Jesus. Det är inte bara: varför förföljer du mina barn? Varför förföljer du min förening, min klubb? Nej, varför förföljer du mig, säger Jesus. Så nära. Och det här sätter ju spår i Paulus, för när han långt senare skriver till församlingen i Korint, till församlingen i Kolosse, så skriver han att nu är ni Kristi kropp. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Har församlingen den höga, vackra platsen i ditt och mitt hjärta? Eller är det bara verksamheten? Kanske du tycker bristfälliga gemenskapen, där vi inte riktigt räcker till, det som tar lite tid, som är lite bökigt. Eller ser jag Guds församling för vad den är? Vi har bett för de här människorna, Jane, Kjell och Jakob. Det var andra som skulle ha varit här idag som fick förhinder. Som har blivit medlemmar, blivit en del av den här kyrkan. Nästa vecka när vi har dop har vi ett par människor till som döps. Vadå? Man döps in i Kristus. Man döps in i Kristi kropp, säger ordet. Man döps in i Guds församling. Och det är för att dopet också, det är inte bara ett steg i personlig utveckling. Jag behöver det här för min skull. Ja, det behöver du. Men det är större än så. Utan jag döps in i Kristi kropp för att livet med Jesus, det är tillsammans liv. Bibelordet som Pernilla läste i början från Efesierbrevet 3. Ni ska då tillsammans med de heliga förstå längden, bredden, höjden och djupet. Lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Att tillsammans så kommer jag att lära känna Kristus mer än vad jag kan göra på egen hand. Det är tillsammans som vill lära känna Kristus. Längden, bredden, höjden och djupet. Mer än vad någon på egen hand gör. Man döps in i Kristus, in i kroppen, in i ett tillsammans liv. Så stort, så viktig är kyrkan. Vi ska göra en insamling om en stund. Jag ska läsa några rader om en församling i Makedonien där man hade gjort en stor insamling och man gav utöver sin förmåga, säger Paulus. Och så står det så här i andra Korinthierbrevet 8. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav de. Först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. De gav sig själva åt Herren och åt oss. I Makedonien hade man förstått att det inte riktigt gick att skilja på överlåtelsen till Jesus och överlåtelsen till varandra. För att överlåta sig till Jesus, det kan vara ganska diffust. Det är liksom kändes bra. Vad bra gudstjänst, jag bara kände det, och kände att jag ville liksom, ja, jag har känt jättemånga gånger. Men det kan bli lite diffust, vad innebär det? Ja, jag ger dig allt jag har. Fantastiskt vacker sång, att lämna allt och följa dig. Den har jag sjungit många gånger för mig själv och tårarna rinner nästan varje gång. Men vad innebär det? Jag ger allt till dig. Och vet du, man behöver inte gå så långt. Utan han säger, Jörgen, ja, sänk blicken. Klart. Att ge sig till hans barn. Då blir det liksom väldigt konkret. Väldigt fort. Det blir kött och blod. Det blir engagemang. Det blir tid. Det blir jobb. Det är jätteenkelt att ge sig till Jesus och det är lite svårare att ge sig till hans barn. För det kommer så nära och blir så liksom, ja, det blir så konkret. För överlåtelse, när jag säger att lämna allt och följa mig, jag lämnar allt och följer dig. Då säger han, sänk blicken. Det innebär tid. Det innebär pengar. Det innebär engagemang. Det innebär hur jag talar, attityder. Vad jag prioriterar. Och faktiskt kan man säga så, om jag säger att någonting är jätteviktigt för mig, men det syns inte i min kalender och det syns inte på mitt konto, då kan man ifrågasätta, Jörgen, hur viktigt egentligen tycker du att det där är? Alltså om det upptar ingenting av min tid, av min ekonomi. Jag prioriterar det inte på det sättet. Så att överlåta sig till Jesus behöver inte vara någonting diffust. Det behöver inte bara vara en känsla i magen i en god gudstjänst. Utan att överlåta sig till Jesus, det är vad då? De gav sig till Herren. Vänta lite med nästa bibelord. De gav sig åt Herren och sen åt oss. Det går inte att skilja på. Utan det är att be, att ge och att vara med. Delaktighet. Nära till människor. Var delaktig i det som sker. Efter pingstdagen När anden faller, Petrus har en enorm predikan. Och om du kan din bibel så vet du att efter det, det blir ju liksom, alltså det är så mycket kraft i församlingen. Det är nästan så att det liksom vibrerar. Jag och Dennis, vi stod här ute och kollade på grillen igår när vi hade grillat färdigt. Jag tänkte så här, ja, men är den för varm att flyttas? Man ser ovanför grillen att det liksom dallrar i luften. Bara så här, det ångar värme. Eller ångar, ja, ni vet liksom, det rör sig i luften. Så var det i församlingen i Jerusalem. Anden föll, bam, det blir världens liv. 3000 människor säger, vi tror på Jesus. Förstå, kraften som är, det sker under och tecken. Det är, bara, brr, det är ett sånt här daller ovanför församlingen. Och hur, i denna superandliga atmosfär, där Guds ande liksom bara, brr, det kokar. Hur beskrivs det dynamiska livet i församlingen? Jo, så här. Pam. De deltog troget i apostlarnas undervisning, i den inbördes hjälpen, det är servicegrupperna det, i brödbrytandet och bönerna. Denna dynamiska, kraftfulla, andefyllda superpingstförsamlingen, det dallrande livet, vet du vad det blev? Var det en härlig lovsång? Det var det säkert. De jublade som galningar. Och de var omtyckta av folket. Det var goda relationer. Och det fanns ett deltog troget i livet, i hjälpen, i bönerna, i gudstjänsterna, i servicegrupperna, i det vardagliga. Där fanns man med. Det andefyllda livet, det är aldrig bortkopplat ifrån golvet. Det andefyllda livet är aldrig bortkopplat från kaffeserveringen, från människor, från enkelheten, från nära relationer. Det finns inget andefyllt liv där vi bara går i någon slags bubbla av händelser. Nej, det andefyllda livet, det är kött och blod. Det är människor. Det är vardagsliv tillsammans. Det bubblade i församlingen i Jerusalem och man var med troget i undervisning, i hjälpen, i bönerna. Tro aldrig att du ska liksom nå någon slags andlighet som kopplar bort dig från det vardagliga. Det finns ett ord för det och det är villolära. Och Bibeln går ganska hårt åt. Vi seglar iväg. Det blir inte sunt. Och det har skett gång på gång genom historien. När man tänker så här, vi måste hitta någonting andligare än det här. Än att sitta och dricka en kopp kaffe och sen sätta fram dammsugaren tillsammans. Och möts vi och så kommer en knölig människa där. Och så kommer en god människa där. Och så ska jag bjuda hem honom och diska efter honom. Och... Men det måste finnas ett andligare liv. Välkommen till livet. Det finns ett liv som du har och jag. Och så i det livet så finns Gud med sin ande. Och så kan det faktiskt få vara så att även i pingstförsamlingen i Trollhättan så ser man som ett värmedaller ovanför församlingen. Där andens liv är utgjutet och tar sig uttryck i vad då? Den inbördes hjälpen. I de goda relationerna. I delaktigheten, i prioriteringen. Där församlingen inte var så här, ja men, jo men söndag om 3 veckor har jag tid. Ja men då går vi på gudstjänst. Du som inte brukar gå på gudstjänst, som inte är en del av det här, du är jättevälkommen om 3 veckor om du har tid. Men du som bekänner dig till Jesus, lev i församlingen. För det är hans kropp. Om jag skulle fråga så här, vill du överlåta dig till Jesus inför hösten? Skulle alla ställa sig upp och säga, ja, det är klart jag vill. Och så skulle nästa fråga vara, vill du överlåta dig till församlingen på samma sätt inför den här hösten? För då blir det liksom, jag vet inte om jag hinner, orkar, jag hade tänkt göra det här, jag ska bygga en mur i trädgården, jag ska laga bilen, jag ska hinna med det och jag ska, ja. Ja, men om 3 veckor, om jag har tid. Överlåtelsen till Jesus går inte riktigt att skilja på. Från överlåtelsen till hans folk, till delaktigheten, till livet tillsammans. Utan det är att överlåta sig till den här ofullkomliga gemenskapen som du och jag är. I detta vibrerande liv i Jerusalem, där de deltog troget, tror du det fanns ett och annat stolpskott med där? Ja, men helt klart. Ganska många. Vi bara kollar på oss. Det är både stolpe in och stolpe ut hos oss i våra liv. Vi är ju inte, det är de vi är. En ofullkomlig gemenskap. Om du tycker att du är frommare än någon annan, kom till mig sen, ska jag berätta. Eller se dig själv i spegeln. Alltså, vi är ju de vi är. Att överlåta sig till Jesus är att överlåta sig till en ofullkomlig gemenskap. Och att det blir mer än en tanke, utan det blir delaktighet i tid, pengar, engagemang, förböner, attityder. För det är hans kropp, hans hus, den levande Gudens församling.